En podcast från Aftonbladet Ledare.
Idag ska vi bara in oss i frågan om ojämlikhet och löneskillnader med två experter. Anna Almqvist, ekonom på LO. Daniel Waldenström, professor vid Institutet för näringslivsforskning. I Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik med mig, Daniel Suhonen. Varmt välkomna hit, Anna Almqvist och tack. Daniel Waldenström.
Tack så mycket.
Du är välkommen tillbaka, Daniel, och du är här första gången.
Ja.
Jättekul. Vi ska prata om direktörslöner. Anna, du har precis skrivit en rapport och gett ut en rapport ihop med Karin Kristiansson på LO. Återkommande rapporten om maktlitens löner. Kan inte du berätta för våra lyssnare, vad är det här för rapport och vad är det ni har kommit fram till?
Ja, men det här är en rapport om inkomstutvecklingen faktiskt, mer än lönerna. Inkomstutvecklingen hos makteliten i samhället. Så vi tittar på 200 positioner, olika maktsfärer i samhället, näringslivet, politiken, media, arbetsmarknadens parter och så vidare. Och vi tittar på deras inkomster och har följt dem sedan 1950-talet. Och nu är årets rapport, så uppdaterar vi
dem. Jag tänkte på att säga, de börjar bli gamla nu.
Nej, ja, det är då positionerna med betoning på det. Så den som innehar positionen, det är året, dens inkomst, absolut. Och så sätter vi det här i relation då till en vanlig arbetarlön för att kunna följa och göra en tidsserie som är rättvisande över tid. Och vi tittar ju då, när vi analyserar det här, både på inkomstutvecklingen i den här gruppen av makteliten som helhet, men också på några undergrupper. Vi har den ekonomiska eliten med vd:arna på 50 svenska storföretag. Så har vi en demokratisk elit, folk och förtroendevalda, och en byråkratisk elit som utgörs av tjänstemän, framförallt i offentlig sektor, men också i till exempel media och bland arbetsmarknadens parter och så vidare. Och så följer vi där över tid. Och du var intresserad av resultatet också?
Gärna, gärna. Ja. Inte bara metodstudien.
Inte bara metodstudien, man behöver inleda med den. Ja, nej, men det som är intressant med rapporten, kan man väl säga, är ju mycket den här långa tidsserien som vi har. Och vi ser ju att mellan 1950 och ungefär 1980 så har vi ju liksom en minskning av klyftan mellan makteliten och industriarbetarlönen, som är den lön som vi har som jämförelseinkomst. Och sen dess så har vi haft en väldigt kraftig ökning av den där klyftan. Och det drivs framför allt av den här undergruppen som är den ekonomiska eliten, alltså vd:arna på 50 svenska storföretag. Och deras inkomster, deras samlade inkomster, vi liksom inkluderar kapital också, så var 2024 de motsvarande 77 industriarbetarlöner. Så det är en väldigt hög nivå, men också just då den här ökningen som vi ser. 1980 så var motsvarande siffran 9 industriarbetarlöner. Och ser vi bara liksom ökningen som skett 2023 till 2024, alltså vår senaste rapport, så vidgas det här gapet med motsvarande 6 industriarbetarlöner från 71 till 77. Så det här är liksom verkligen en pågående utveckling.
Och då har industriarbetarna, nu har jag inte jag exakt, men då har de fått med märket och industriavtalet då 2% löneökning ungefär någonstans där. I år fick de 3,0.
Tanken med att jämföra med en arbetarlön är ju såklart att lönerna även för arbetare ökar ju över tid. Så därför är den här relativa inkomsten.
Och den ska ju räcka till att leva.
Absolut.
Och väldigt många, många människor, många fler människor än den här lilla elitgruppen på toppen, 200 personer totalt, varav 50 den ekonomiska eliten, av 5 miljoner löntagare ungefär någonstans. Det är ju mycket liten,
det är en
decimal grupp liksom. Och de flesta människor har ju då en lön som motsvarar, alltså ligger någonstans runt en industriarbetarlön, lite mindre, lite mer. Och den ska ju då räcka för att leva, och den räknas då upp med 2% eller ibland 3% som detta goda år beroende på märket. Men här får någon då 7 hela sådana löner till.
Nej, men precis, det är ju inte så att den här gruppen inte liksom borde ha några inkomstökningar sedan 1950-talet. Men det som ju vår studie visar är ju att inkomstökningen i den här gruppen varit mycket, mycket snabbare. Och det är ju därför den här klyftan vidgas. Och som sagt, det är den samlade inkomsten. Vi är ju intresserade av hur ser det ut i den här gruppen. Framförallt, vi har ju valt ut den här makteliten för att med utgångspunkt i att de är de människorna som har mest makt i samhället att påverka samhällsutvecklingen på olika sätt i sina roller. Och då är vi ju liksom intresserade inte bara av deras grundlön utan deras samlade inkomst. Vi tar deklarerad inkomst från Skatteverket och har ju gått tillbaka till 1950 för att reda på det här. Och inkluderar ju då inkomster från sidouppdrag, kapitalinkomster och så vidare också för den här hela bilden.
Den här gruppen som Karl-Bertil Jonsson på julafton hade tagit paket ifrån och gett till några andra tillsammans
absolut, olycksbarn om det,
i taxeringskalendern.
Det, ja.
Om Karl-Bertil hade jobbat på LO som utredare.
Hade han hittat en av de i taxeringskalendern hade det varit absolut kryss i kanten.
Om Karl-Bertil hade slutfört sina studier som gymnasist och sen pluggat vidare och blivit LO-ekonom, då hade han startat den här studien.
Ja, det hade han nog.
Vi kommer tillbaka jättemycket, kommer grotta i många aspekter av den här gedigna studien. Daniel Waldenström, du har ju studerat ojämlikhet och jämlikhetsfrågan under lång tid. Du har tagit del av rapporten och den är ju på många sätt, bygger ju den också på tidigare rapporter. Så att, vad är din kommentar? Hur ser du på det Anna säger här?
Ja, men jag kan tänka många saker. Till att börja med så tycker jag ju att det är ganska kul att se en rapport som försöker skapa jämförbarhet över tid. Alltså inom forskningen när vi ska ha tidsserier, utvecklingen mellan decennier och sådär. Då är ju utmaningen att försöka jämföra lika för lika så att säga. Och jag gillar verkligen den här idén om att titta på vissa positioner. Det är egentligen en väldigt smart approach. Jag tror att det är det som har gjort att den här rapporten överlever. Jag menar, statsminister är fortfarande statsminister. Faktum är att jag har i parentes uppmanat någon lönehistoriker i Göteborg, en ekonomhistoriker, att göra något liknande, och jag skulle älska faktiskt att se något liknande för 20-talet och 10-talet, 00-talet. Alltså, den här typen av relativ löneutvecklingar säger någonting.
Ja,
och sen är det ena. Så jag är ganska positiv till hela approachen. Jag tycker då när man ser till resultatet i grova termer så är det vad vi i forskningen har funnit när det gäller andra mått på inkomstskillnader. När vi tittar på Gini-koefficienter, de här breda måtten på inkomstskillnader där man tar allas inkomster och sammanväger dem. Eller toppens andel av alla inkomster. Vi pratar nu om några promille av någon promille, en halv promille av totala inkomsttagargrupperna. Men vi kan ha olika sorters grupperingar och det har, tycker jag, liknar liksom tidsseriemässigt, utvecklingsmässigt, att fram till någonstans 80-talet så var det en minskad inkomstspridning i Sverige och därefter har det blivit en ökad inkomstspridning. Så i grund och botten så köper jag liksom den verklighetsbeskrivningen och det är viktigt att vi ändå är på samma planhalva. Och sen som forskare, nästa steg, ja, jag älskar ju att hålla på en industriarbetare idag. Det är väl någon som står vid en dator och programmerar kanske, medan för 40 år sedan så var det mycket mer blod, svett och tårar kan jag tänka mig. Hur ska vi se på den typen av kompositionsändringar? Den andra är ju såklart, vissa av de här positionerna, särskilt inom näringslivet, har ju förändrats också på grund av andra samhällsförändringar, inte minst globaliseringen. Jag menar, det är ju många gånger utländska medborgare som är vd:ar och då det är en annan sorts, alltså tolkningen av förändringen påverkas lite av den typen av effekter. Alltså, men i grund och botten så tycker jag att jag tycker själva rapporten fångar in inte liksom ett komplement till forskningen. Jag tycker inte att den ersätter och jag tycker att den har större problem med många forskningsrapporter, men jag tycker ändå att det är ett komplement som är ganska kul och ganska smart på något sätt.
Vad säger du, Anna?
Nej, men jag håller med. Den är ju verkligen, vi har ju liksom såklart satt våra serier i jämförelse med andra inkomstspridningsmått och gjort lite fördjupning om det tidigare och sådär. Och det är ju väldigt slående att det här är ju en del av detta är ju en del av en bredare samhällsutveckling med ökade inkomstskillnader. Och det är ju liksom väldigt liknande. Man ser toppar och dippar kring finanskriser och man liksom, de påverkas ju av samma saker som inkomstskillnaderna generellt i samhället. Samtidigt är det ju som du säger ett komplement i avseendet att tanken är ju inte att spegla inkomstskillnaderna generellt i samhället med den här rapporten. Den fångar det lite grann också, men tanken är ju just att fånga inkomstutvecklingen för den här maktgruppen. Hur ser deras inkomster ut jämfört med med en vanlig arbetares inkomster. För liksom utgångspunkten att det har betydelse om de som har mest makt i samhället att påverka samhällsutvecklingen, om de har inkomster som väsentligt skiljer sig från de som påverkas av deras beslut. Och också liksom att utvecklingen över tid säger någonting intressant.
Mitt perspektiv på det här, som ägnar ganska mycket åt jämlikhetsfrågan och klassfrågan här på Katalys, det är någonstans att det finns alltid i det här materialet kanske mindre osäkerheter än i mycket annan sån här jämlikhetsforskning, elitforskning. Men det är de grova talen, så att säga. Det är skillnaden mellan att ha 8 industriarbetarlöner per direktör och att ha 80 eller 77. Och riktningen är ganska tydlig. Det är det som på något sätt, det är trenden som säger någonting. Och jag slogs faktiskt, jag tycker liksom alla kan gå in på LO, man kan googla helt enkelt, vilket jag gjorde igår kväll sent, LO, maktelitens löner, och så hittar man den här. 2026 kanske man kan lägga till, eftersom det finns flera rapporter. Den har ett speciellt namn också, eliten drar ifrån, eller?
Ja, makteliten lämnar resten bakom sig,
Det brukar ju känns lite samma tematik ett antal år.
Nej, men den går att läsa. Det som är så intressant med den är att det är ganska, den är ganska kortfattad egentligen. Sen är det ganska mycket tabeller. Det är ganska gedigen genomgång av de här positionerna. Ni säger ju inte, ja, statsministern vet vem det är eller vilka de har varit. Men ni berättar ju inte vilka direktörerna är, men däremot så det är ju generaldirektörer i olika statliga myndigheter, olika positioner på tidningar och så. Så att det är ju, ni berättar ju indirekt nästan vilka de är. Och jag slogs av att den ekonomiska eliten, att det var så oerhört stora summor. Alltså det var 24 miljoner och sådär. Alltså det är väldigt, har du också slagit? Alltså jag tänker ändå att folk har hög lön om man tjänar under 1 miljon. Då har man en väldigt hög lön. Och det här är som 24 gånger, lönen då, de har inte 24 miljoner i lön de flesta av de här. Men det är ju väldigt höga löner. Eller inkomster då. Har det också slagit dig att, tror du folk är medvetna om, tror du mannen och kvinnan på gatan är medvetna om det här? Om ni, att andra har så här höga löner?
Nej,
och inkomster?
Det tror jag. Jag tror att vår rapport har nog ökat medvetenheten en del i den här frågan. Vi har ju gjort lite så här sociala medieklipp för några år sedan där vi intervjuade på stan och lite så där och fick liksom folks reaktion. Och jag tyckte det var ju mest tänkt för sociala medier, men jag tyckte det var jättespännande att höra de där reaktionerna. Jag är ju också ute och pratar om den här rapporten i olika sammanhang och för det. Och liksom det, en del har hört om den och har då en bild om att det är väldigt stora klyftor.
Mm.
Men de som inte har hört om rapporten, de gissar ju helt annat. De kanske gissar 10, kanske de kanske har 10 gånger mer, gissar de.
Mm.
Och säger man, vad tycker de om det? Ja, det är jättemycket, säger de. Men sen så inser de att, oj, det är liksom inte i närheten av vad man föreställer sig för många.
Vad tänker du, Daniel?
Jo, jag tycker nu kommer vi in på nästa steg i liksom den här rapporten och diskussionen. Det är ju just tolkningen av den här datan. Säg att jag nu säger att den är ungefärligen överensstämmande med någon sorts verklighet där ute som vi kan köpa. Och då blir det här, är det bra eller problematiskt eller inte? Dels ser vi ju i dina data här, Anna, att det är ganska stor skillnad mot den här gruppen börs-VD:ar och kanske den här byråkratiska eller politiska grupperingen, till exempel statsministern och ministrar och sådär. Och det här är ju som att vilka driver och äger de här stora företagen som många gånger har blivit framgångsrika i en global konkurrens. Och när man blir det, då blir man störst inte bara, jag tänkte IKEA, det är inte bara Älmhult eller Småland eller Sverige, utan det är världen. Då blir det en effekt på allt. Du rattar liksom omsättningar på många, många miljarder. Så är man ägare för sådana här stort företag, då blir det väldigt viktigt att få rätt person. Och då spelar det ingen roll om man betalar den personen 1 eller 8 miljoner eller 15 miljoner eller 23 miljoner eller 40 miljoner nästan. Om det är många, många miljarder som kan förstöras om man får fel person. Och då blir det en tysk eller en mexikan eller Atlas Copco till exempel med sin brasilianske VD. Och då blir det i alla fall en aspekt. Och det här har vi då arbetare och folk som gynnas av att de här företagen funkar. Så på något sätt, det är det ena. Den andra saken är också, vad är rätt lön? Vad är rätt lön? Vi har i vetenskapen ingen riktigt bra objektiv definition. Och jag personligen tycker ofta att jag är lite överbetald. Jag hoppas att ingen ska avslöja mig. Men min gissning i alla fall är att det jag är värd på arbetsmarknaden, det är vad någon annan är villig att betala mig här och nu. Säkert utifrån sina egna pengar. Det tycker jag är den bästa gissningen. Och det är ju faktiskt här, det här är ju löneanställda VD:ar som har ett jobb och de förhandlar sig till en lön som någon annan är villig att betala från sina fickor privat till den här anställde vdn. Och det är ju det är i alla fall en indikation av att den personen upplevs så värdefull av de ägarna. Det stämmer i alla fall till eftertanke kring att vi hoppas att de gör ett bra jobb.
Privat, det blir lite förenklat kanske. Man kan ju naturligtvis se som att ägarna av ett företag, men väldigt stora delar av detta är ju institutionella ägare. Eller man äger så att säga, man representerar AMF eller man representerar pensionsfonden XYZ som äger några miljoner aktier och är med och kanske röstar om vdn och hans eller hennes villkor. Det är ju inte någons privat, alltså indirekt så är det ju, man förvaltar ju sitt kapital och då blir ju vd-lön och andra sådana bonusar och så, det knaprar ju på kapitalet potentiellt.
Men det är ganska lite, det är ganska små belopp, jag håller med dig, förlåt att jag avbröt, ägarstyrningsfrågor när det gäller fondkapitalism eller stora fonder, pensionsfonder, i USA, i Storbritannien har man haft en tradition att börsen signalerar om ett företag gör bra eller dåligt, aktiekursen och sådär. Vi har haft en lång tradition i Sverige av stora bankägda ägarfonder, Investor, Industrivärden, och vi har haft Ratos och den typen av. Och då har det varit lite olika varianter och vissa, och det här är ju en annan diskussion, vad funkar med de här sakerna? Och där dessutom i USA säkert har det vunnit en kombination av att till och med i vissa företag där ordföranden i styrelsen, alltså ägarnas högsta representant, också är vd i företaget. Vi har haft få sådana exempel, för Per Gyllenhammar på sin tid var det, men annars är det ovanligt. Och där, för där bryts ju lite den här motparts- eller förhandlingen, om man både ägarnas huvudrepresentant.
Han hade också väldigt bra lön.
Ja, nej, men med det sagt, den kritiska diskussionen finns även inom forskningen. Är det här egentligen så bra? Presterar man sämre till och med i värsta fall?
Jo, men det finns ju en del forskning med det här, just från USA med styrelsens oberoende och problematiken med det relaterat till ersättningarna. Men det som jag tänker på, liksom, som du säger, det är ju det här med ja, att man är ju vill ju betala för att ingen för att få en bra person på den här platsen såklart. Och att det här är någon sorts internationell konkurrens, gäller att få rätt person då. Och där, vi har ju tittat på det här för några år sedan, där vi undrade just det, men är det här den här internationella arbetsmarknaden som vi hela tiden, för det är ju liksom det argumentet vi möter hela tiden när vi tar det här. Och det vi såg, det finns såklart enskilda exempel på vd:ar som liksom är plockade från utlandet, det finns sådana exempel, men de är väldigt, väldigt ovanliga. Både i Sverige, vi gjorde en egen undersökning om bakgrunden på de vd:arna. Men också i andra länder hittade vi studier där man tittat på bakgrunden av vdn. Och det som man såg var ju att absolut vanligast är ju internrekryteringar inom företaget. Det är ju, och det är ju logiskt. Alltså du, för att bli vd på ett företag, att du har kännedom om det företaget, om det branschen, det är ju såklart jättevärdefullt. Och sen i andra hand så var det inhemska rekryteringar. Det var oerhört ovanligt att man såg liksom, att man plockade människor från andra länder. Så den här idén om att liksom, svenska vd:ar på storföretag, om de inte liksom får jag inte lönen här så drar jag vidare. De är liksom inte Zlatan, så är det. Det finns inte den arbetsmarknaden. Så att det är liksom, den ska man ha med sig.
Sen men det är väldigt lönsam myt.
Jag misstänker att det är en myt som kanske styrelserna till viss del har gått på i det här. Att vi måste kanske betala dem för det här. För det är klart, de vill ju ha en bra person. Det är också, finns ju också en del forskning som tittar till exempel på ja, men hur sätts lönerna? Då är ju de här ersättningsutskotten i styrelserna som ju sätter vd:s liksom som tar fram förslag, och de tar hjälp av ersättningskonsulter som är välbetalda. De ser över hur ser det ut i andra verksamheter, och sen så vill man ju då, den forskning jag sett, att man vill liksom signalera med sin rekrytering att det här är en bra rekrytering, och det gör man genom det ersättning som man erbjuder. Så lägger man ersättningen på en hög nivå som ett signalvärde. Så det är också liksom en möjlig mekanism. Det finns förmodligen inte en förklaring till det här, vad det är som händer. Men jag tror att det finns liksom, det är en uppsjö, det är förmodligen inte så där liksom, den här neoklassiska liksom, idén om att liksom priset på arbete, det är marginalnyttan sätter priset på arbete, och det är en liksom perfekt marknad. Det här är ingen perfekt marknad liksom, utan de här lönerna och ersättningarna till de här personerna bestäms av helt andra saker. De kan få de här ersättningarna, därför tillskansar de sig.
Alltså så här, jag tror att Det finns många faktorer som spelar roll. En av de starkaste förklaringsfaktorerna är ju den marknad som företaget är aktivt på. Om företaget är globalt så kommer det styra väldigt mycket hur mycket ersättning man kanske behöver ge till en vd. Jag tror inte riktigt på att styrelserna är liksom duperade eller förda bakom ljuset, att någon får dem att betala mycket mer än vad någon egentligen är värd. Dessutom är det här inte bara ett år, utan det är ju flera år, om det visar sig efter ett tag. Det är inte lätt. Jag skrev en översikt av forskningen om rörlig ersättning. Alltså vi har en grundlön, sen kan vi få aktier eller bonusar eller optionsprogram eller liknande. Det finns jättestor forskning och det här är ju hur ska vi skapa drivkrafter eller ska vi ha, och vilka sorters mått är bra, eller ska vi ha subjektiv bedömning från styrelsens sida? Så att jag tror att det finns ett experimenterande även i näringslivet. Vad funkar inte? Man sneglar på varandra. Det kan finnas aspekter av de här sakerna som är problematiska. Till exempel om du har rekryterat någon, du vill liksom inte ha, vi har Stockholmsbörsens lägst betalde vd. Det kan ju vara så här, det kanske är en signal att du är lägst på rangordningen, du är sämst. Alltså, det kan finnas sådana saker. Men det här som du säger att man betalar en hög lön för att man har en hög förväntan, det är egentligen ganska rimligt. Kan man ju ställa krav inom arbetsmarknaden, vanliga löntagarprissättning. Det är liksom effektiva löner, teorierna handlar ju mycket om att vi betalar och det är det till och med de som typ som Daniels polare inom facket att argumentera för högre löner. Det är också, det är ju ett sätt att folk lyfter sig. Alltså man skapar en positiv signal om att vi förväntar er att ni ska vara produktiva. Det är ju ungefär samma som anställda vd:ar. Man förväntar sig någonting av dem, kan ställa krav. Med det sagt, det här är ju, jag tycker egentligen också vill lyfta fram att det här, det privata näringslivets lönebildning är ju en grej, till skillnad från kanske den offentliga sektorns lönebildning. När man använder andras pengar att betala lön, då är det inte riktigt samma nerv i liksom arbetsgivaren, för då är det någon annans pengar man använder. Då tycker jag att då minskar lite kopplingen mellan de här signalerna, måste jag säga. Så att det där tycker jag blir mer problematiskt med höga löner, om man ska vara ärlig.
Mm.
När ni tittar på de här, du kanske vill säga någonting till Daniel här, men när ni tittar på de här eliterna så är det väldigt stora skillnader mellan de här undergrupperna. Kan du säga någonting om det? För att de här ekonomiska eliterna, de här börsvederna, de sticker ju verkligen ut. Och sen är det ju ändå höga löner i den andra eliterna.
Ja, precis. Det är ju höga löner och höga ersättningar och höga inkomster i hela den här makteliten, alla 200 positionerna. Men det är ju väldigt stora skillnader om vi ser i den gruppen som vi kallar demokratiska eliten. Så var genomsnittet 2024 där 6,5 industriarbetarlöner. Det ska sägas att det dras upp ganska kraftigt av ordförande på Svenskt Näringsliv som har väldigt höga kapitalinkomster. Ja. Byråkratiska eliten som ju utgörs av tjänstemän, offentlig sektor till stor del, men också till exempel media och så vidare. Deras genomsnitt 2024 var 6,8. Jag tycker det här är ju jättehöga nivåer också. Alltså det är ju liksom det är objektivt extremt höga nivåer. Höga löner. Men det som väl jag tycker ändå skiljer, dels är det ju en helt annan nivå än den ekonomiska eliten, så är det ju. Och det finns inte alls samma utveckling över tid i de här grupperna.
Det är faktor 10 ändå, eller 12.
Ja,
liksom.
Precis. Och det finns inte den här det är variation mellan år och under vissa tidsperioder ser vi ökningar och så vidare, men det finns liksom inte den här långa trendmässiga ökade gapet gentemot vanliga löner i de andra eliterna. Det tycker jag ändå det är en väldigt stor skillnad mellan de grupperna.
Jag tänker så här, Daniel, när du var här senast i podden så pratade vi om din bok Superrika och jämlika. Och då fick jag bilderna, då diskuterade du och jag ganska hårt. Idag är jag bara en helt neutral moderator i det här samtalet, programledare. Men jag tänker att bilden som jag fick av boken som jag läste och samtalet, det var ju någonstans att du menar att när vänstersidan, LO, Katalys, en hel del andra, liksom Oxfam och så, lyfter fram då att Sverige har liksom växande klyftor och så, alltså problembilden av den växande ojämlikheten, så menar du att man då på något sätt, att vi har fel eller att vi på något sätt missvisande menar, eller missar då att Sverige egentligen utvecklas väldigt bra och att det finns liksom en överdrift då kring hur ojämlikt Sverige är. Du får ju säga emot om jag helt misstolkat dig, men kan du också berätta hur du ser? För att jag tror många som lyssnar på det här programmet tror jag kanske har köpt katalys då bild av att vi har stora klyftor och att det är ett problem. Och vi kan komma in senare på varför man tycker det är ett problem eller inte. Men hur, vill du bara säga någonting om din bok och din bild på världen så att säga och jämlikhetsfrågan?
Ja, men tack så mycket för att du lyfter det här. Jag menar, det här är ju en av utmaningarna, att det är lite komplext. Min bok handlar om ägande, förmögenheter. Det är ett litet annat djur än inkomster och löner. De har faktiskt tidsseriemässigt, utvecklingsmässigt rört sig lite i olika riktning. Där förmögenhetsägandet till allra största delen idag, det är folks bostäder och deras pensionsfonder. Det är nästan 80% av allt förmögenhetsvärde i Sverige. Alltså vanligt folks ägande. Vilket har gjort när vi har stigande bostadspriser eller börsuppgångar. Det gynnar faktiskt vanliga löntagare. Det har varit en otroligt liksom, jämlik utveckling på i ägarfördelningen. Och den har varit ganska platt de sista decennierna, trots att vi har fått enorma ökningar av kapitalvärden i Sverige och andra västekonomier. Så det var det min bok ville lyfta fram. Varför har det blivit så? Och dessutom vill jag då ha medskicket, det har jag lite idag också när det gäller inkomster och löner. Är det ett problem att vi har framgångsrika personer inom arbetsmarknaden eller företagandet som faktiskt lyckas? De bygger värden, de gör vinster. Och jag kommer komma tillbaka, jag vill prata lite också om skattesidan i det här då. Så att jag tycker i grund och botten, det är ett tecken på att någon gör någonting bra. Att ens få ett jobb, det är ju värsta framgången. Liksom. Du visar att du har ett värde, någon annan värderar dig. Och sen om du får värsta lönehöjningarna, det är ju att du har gjort någonting, du har utvecklats positivt. Jag menar, vi behöver inte prata börsidéer, men i grund och botten är det någonting väldigt positivt. Och det är faktiskt, när vi tittar på arbetsmarknaden och nu när vi pratar LOs rapport här, så utvecklingen sedan 1980-talet, jag vet att Johan Norberg skrev en bok om kapitalistiska manifestet, och där citerar han dig, Daniel: efter 1980 har allting gått åt helvete, hade du sagt i något sammanhang. Och jag tycker, och jag vill nyansera den bilden, för jag förstår någonstans vad du menar, men jag tycker den bilden är missvisande utifrån hur mycket bättre våra samhällen har blivit, hur förväntade livslängden har ökat med 7 år. Okej, i genomsnitt, men det är en stor diskussion i sig. Spädbarnsdödligheten har minskat sedan 1980 med 90% i det här landet. På grund av teknisk utveckling och massa saker. Och 1980 var på något sätt en topppunkt i liksom vår sjukdomssituation i västvärlden. Vi tappade konkurrenskraft, vi tappade industrier, vi var tvungna att devalvera oss ut ur dålig konkurrenskraft i Sverige. Devalverade både borgerliga regeringar och sen Kjell-Olof Feldt 1982 jättemycket. Så skapade kortsiktig konkurrenskraft men långsiktigt urholkat på riktigt omvandlingstryckt. Och det var för att vi hade så låga drivkrafter, tror jag och många med mig. Vi hade ju ägarskatter som över 100% på marginalen. Och att den här utvecklingen var att man ville få igång drivkrafter med flit, alltså tillväxt, innovationer, utbildningar. Och det leder ju till att de som är drivna, entreprenöriella, de rör på sig, det händer och skapar de här värdena. Men jag tycker att de får lyfta andra också, inte bara sig själva. Allt ifrån Microsofts liksom, supermiljardärer som dessutom fick tusentals miljonärer bland sina anställda som åkade på deras aktieprogram, men framförallt alla vi andra som använder Microsoft, Word och Excel i våran vardag och har lyfts tack vare deras innovationer. Det är så jag på något sätt vill se även de här krafterna som vi pratar om i löner i LOs rapport, som jag tycker är, och det kan vara överbetalda personer. Allt ifrån att de kan få sparken eller att vi faktiskt omvärderar lite lönebildning i politiken eller vad det nu är. Det tycker jag, den typen av ständig reflekterande diskussion behöver vi ha. Men min poäng är att den här väldigt förenklade bilden som är ett narrativ, allting blir sämre, klyftorna ökar. En del av det är faktiskt ganska bra för samhället. Och jag vill, så den nyanseringen jag hela tiden vill föra fram. Och fokus ska vara lyfta botten, inte sänka toppen.
Jag skulle ju liksom nog ändå säga att det här, grunden är ju liksom, men hur tror vi att värde skapas i de här företagen? Alltså vilken roll har de här vd:arna i att skapa det värde? Naturligtvis har de en roll, det är det ju ingen som ifrågasätter.
Och de ska ha lön.
Och de ska ha lön och så, men det går ju liksom inte att korrekt mäta exakt det värde som de har i det.
Jättesvårt.
Utan vår liksom, det för att du ska kunna producera en bil så behövs det ju såklart en ledning för företaget. Men det behövs ju också någon som ritar bilen, någon som bygger bilen. Sen behövs det ju vägar som vi ska köra på, och det behövs barnskötare som tar hand om barnen till de som arbetar och så vidare. Och allt det där att mäta liksom det enskilda värdet av dem. Och ofta så låter det ju lite
som... Man försökte det en gång i tiden i Sovjetunionen, där de trodde att några centralbyråkrater skulle visste om det värdet. Men precis som du säger, det vet man inte. Det är en spontan process, förhandlingar, signaler, önskemål, drömmar, realiteter.
Men att någon är beredd att betala, de här topp-vd:arna, de här pengarna, betyder inte att det reflekterar korrekt det värde de skapar. Det är den lönen de är beredda att få,
men
som
du,
de kan
extrahera
i den
kan
här
veta
situationen.
Det.
Nej, men jag säger att deras exakta bidrag kan vi inte säga. Men vi kan inte säga att...
Det är osäkert. Vi vet inte om det är rätt eller fel, men det är deras bästa gissning.
Det må vara deras bästa gissning, men det är priset i den här modellen reflekterar inte nödvändigtvis värdet av det som man skapar, utan det värdet skapar vi ju gemensamt i det här. Och att mer och mer av de värden som vi skapar gemensamt går till en elit. Också den elit som har mest makt att påverka samhället, att fatta olika beslut i olika frågor, det är problematiskt. Och
men det där är en annan aspekt. Det är en extern effekt av det här som vi också kan vilja prata om, men det är en annan sak.
Jag håller med dig om att frågan att liksom det finns en dimension i offentliga beslutsfattare där det är våra skattemedel som bekostar deras löner. Det finns absolut en dimension där. Men jag tycker att det också finns ett allmänt intresse i generellt höga beslutsfattare. De som har mest makt att påverka samhällsutvecklingen.
Och de som, det kommer varsel 1500 ingenjörer,
precis,
1000 arbetare där.
De tar beslut hela tiden, både i sina egna verksamheter men också på andra sätt påverkar de samhällsutvecklingen. Om man säger att om man i en lönerörelse säger att vi vill ha rimliga löneökningar eller vi vill ha goda pensioner, om man pratar arbetstidsförkortning och så är ju deras, går ju de hela tiden in i den att det har vi inte råd med. Det är inte möjligt. Det är inte en bra utveckling. Det har man ju hela tiden från
näringslivs. Men då kan man väl de som vet på att det ska funka på ett bättre sätt starta då kan de ju starta egna företag där man gör på andra sätt, där man visar att man har visst råd med det, för det ska vi visa i vårt företag som kommer konkurrera ut ert dåliga företag som har dålig prisbildning och lönebildning. Det är ju det som det här handlar om.
Jag tycker det är så underbart. Det var faktiskt Göran Therborn som fick mig att, framförallt varje gång jag får den här rapporten varje år, så läser jag då, så bläddrar jag fram till den skriven de som i den här ekonomiska eliten som inte fick vara med i undersökningen, fast de borde varit med. Alltså ett antal positioner som har så höga löner, över 200 industriarbetarlöner.
De är med, men inkomsterna över den är inte med.
Ja, inkomsterna över den är inte med. Och då, de har alltså då, och då räknar jag upp i rapporten, 255 löner har en, eller inkomster, 433, 1887 industriarbetarlöner tjänar en, och 2094 industriarbetarlöner tjänar. Och då börjar vi närma oss liksom faraoniska siffror. Och då undrar jag, som en helt öppen fråga, är det någon av de här som har så låg, av de här 50 positionerna som ni har valt ut och kört i 30 år i era undersökningar, är det någon då, om det speglar liksom det bästa gissningen på deras, så att säga, deras värde för företaget och ägarna, är det någon då som tjänar typ en industriarbetarlön? Är det någon som, de har kommit fram till att den här Rune, han är faktiskt inte så jävla bra. Han har faktiskt 1,5 industriarbetarlön har han.
Nej, men skulle de tycka det så skulle de ju naturligtvis inte ha den som vd. Självklart finns det inte det. Och jag säger ju inte att de inte skapar värde. Det är bara det jag tror, att de skapar lika mycket värde som 77 industriarbetare.
Men alltså de förlorar jobbet. De blir sparkade. Så att det här inom forskningen, när vi räknar index och utveckling, så finns det survivorship bias, eller överlevnadsnedvridning. Så här blir ju hela tiden selektionen av de allra bästa. Medan de som inte håller måttet, Sune som skulle bara få en arbetarlön, han, det är ju tvärtom, han får ju sparken. Så det finns en drift i det här indexet, att man i elitgänget har du bara de som överlever för att de är på toppen just där och då. Och du genomför det med genomsnittet, det gör att den här ökningen är förmodligen lite väl, den är större än, och jag kan inte, det går ju att räkna på med de mer konventionella kanske toppinkomstandelsökningarna. Men vad jag sa i början var ju att den övergripande bilden tycker jag fortfarande, tror jag på.
En fråga
men
till dig.
Driften blir, kvantiteterna kan vara att den blir en liten snedvridning på
det. Men du som ekonomhistoriker då, om du tittar på den längre tidsserien och perioden mellan 1950 och 1980, där klyftan mellan den ekonomiska eliten och industriarbetarna kontinuerligt minskade. Vad tänker du då om den perioden? Och vad säger det om hur man såg på lönerna och ersättningarna till vd:arna i svenska storföretag under den perioden?
Men det är en bra fråga faktiskt. Jag tror att vi hade en mycket mer reglerad ekonomi då. Alltså överhuvudtaget och hela... vi hade en allt starkare arbetarrörelse som när med löneindexeringar kring inflationen, vilket inte alltid vi ser i toppen, deras löner. Det ser vi även på 10- och 20-talen, de här inflationschockerna. De ledde till stora utjämningar. För det var då arbetarna började fatta att man skulle indexera lönen till inflationen, medan elitens löner var inte på samma sätt. Sen hade vi ju en reglering på, så börsen var som helt fullständigt overksam. Alltså marknadsvärdeskapandet i de här företagen fanns inte i Sverige på det sättet. Det var en förvaltande tradition.
Men industrin gick väl bra?
Ja, nej, men alltså visst, industrin gick bra. Vi hade hög tillväxt, delvis på grund av att vi var ett land som klarade oss från kriget och kunde liksom bibehålla och verkligen serva resten av Europa kanske med massa bra varor och så. Men med det sagt, en del av det här, och det finns forskning på det också, det handlar om normer kring lönebildning. Vi kan ha på samma sätt som hållbarhetsinriktning har påverkat företagandet enormt skulle jag säga, i deras hur de pratar. De har ju hållbarhetsersättningsbonusar i nästan alla de här stora företagen. Hur mycket koldioxid släpper du ut och sen får man bonus kanske utifrån att man uppnår mål och så. Och på samma sätt så påverkas även, det här är ju människor, även vd:ar och styrelser kommer att påverkas av den här typen av rapporter. Synen,
så det tydligen inte.
Nej, men alltså, jo, men vi vet ju inte, för det kontrafaktiska utfallet vet vi ju inte om.
Under 40-talet fanns ju en debatt om socialisering av produktionsmedlen, det fanns en planhushållningsdebatt, det fanns ju liksom ett efterkrigsprogram som var ganska omfattande, liksom visioner om så att säga reglering av näringslivet och kanske, alltså hade det, tror du, hade Ernst Wigforss och den starka fackföreningsrörelsen på den tiden, liksom metallstrejken 45 och så, hade det liksom en dämpande effekt på vd-lönerna 1948?
Nej, men jag tror absolut att det kan ha det liksom att jag var på ett seminarium med familjeföretagare och då berättade Peje Emilsson, ägaren till Kreab, vi var ju i någon panel, han berättade att familjeföretagarna på 1970-talet, de hade sån dålig självkänsla, de hade en förening. Men då någon gång slutet på 70-talet så avskaffade de den föreningen, intresseorganisationen. För de tyckte att men vi ska inte förhäva oss, vi behövs väl inte. Alltså, det är klart att kontexten påverkar den samhälleliga och historiska...
Normerna i samhället påverkar.
Ja, men de påverkar också.
På 90-talet när jag blev politiskt medveten, då fanns det ju en väldigt stor debatt om fallskärmar. Det var nedskärningar, alltså situationen liknade egentligen den vi har i Sverige nu. Med ganska svårt för många hushåll att klara ekonomin, den vardagsekonomin. Nu är det inflationskris, då var det liksom en ännu större arbetslöshetskris, men många hade det väldigt tufft. Och så liksom, idag kanske mer liksom, lite smygande nedskärningar i välfärden, men ändå det genomförs. Och då var det väldigt stötande för många att då var fallskärmar, att en vd som fick avgå, de här som du pratar om, som fick sluta då. Som
inte hade Skandia till exempel var en stor skandal.
Börja med Skandia, det var flera skandaler. Där det var liksom stora vd som stack i ögonen. Och det blev en debatt om rimligheten i den tidsandan. Vad tänker du om det, Anna? Liksom, och även Daniel. Vad tänker ni om den här samhällsdebatten? Vi är ju inne på det nu. Den spelar ju roll kring vad man... Alltså, vad är anständigt? Vad är rimligt? Liksom? Mm.
Nej, men jag tror absolut att det spelar roll. Och det är ju liksom en grund till att göra den här rapporten. Att liksom det är återkommande att vi tycker det är viktigt att prata om det här, att de här ersättningarna drar iväg. Och det jag tycker är ju att vi vet ju, det finns ju jättemycket forskning på hur skapas liksom relationen tillväxt och jämlikhet. Och generellt sett, det är ju klart att det finns liksom en uppsjö av studier och det är inte solklart att bero på situation, men man kan generellt sett säga att tillväxten blir högre när mer av de värden som skapas går till medel- och låginkomsttagare jämfört med om det går till toppen. Och den insikten tycker jag att man ska ha med sig i den här diskussionen, för att det pratas ju ofta om de här ersättningen, de försvaras liksom utifrån att jo, men det ska vara, liksom löna sig att anstränga sig, och det är viktigt för samhället och bra för samhället att det finns de här skillnaderna mellan den här makteliten, de här, men generellt i samhället. Och det finns ju liksom inte belägg för det. Det är ju tyckande.
Alltså det finns belägg på så sätt att de här marknadsekonomierna, de liberala marknadsekonomierna med någon sorts fri prisbildning på arbete, är mycket bättre i alla dimensioner. I princip skapar så mycket mer välstånd än de mer kontrollerade, statsstyrda, icke-fria ekonomierna. Så det är ju, det här är ju en del i, precis som du och vi pratade om nyss, det här är ett spontant okoordinerat system. Vad ska lagerarbetaren eller busschauffören eller receptionisten eller vd-assistenten eller vd? Det här är ju, och det skiljer sig med lilla fläkttillverkaren i Mellerud kontra Volvo kontra SL Center. Eller, det är ju, det finns ingen, det här är en spontan process som ingen riktigt styr över. Det ändras, men att till exempel normer har en liten roll i det här spelet, tror jag är klart. Jag vill lyfta fram en annan sak som, innan jag glömmer den. Det är ju alltså skatt. Jag håller på med skatteforskning allt mer, för det är en väldigt härlig policy. Den är evigt intressant. Ojämlikhetsintresset går lite upp och ner, men skatter är alla alltid intresserade av. Men just när det gäller skatt så ser vi ju att, eller jag tänker ofta ibland, om vi har vd som tjänar 1 miljon i månaden, det är mycket pengar. Den personen pröjsar ungefär 500 000 i skatt varje månad. Alltså, vi ska komma ihåg det.
Och behåller en årslön för en vanlig människa efter det.
Ja, alltså nej, men, ja nej, exakt. Bara så att vi har det klart för oss. Jag räknade på lite sån här grov uppskattningsmässigt på de här näringslivs-vd-ernas genomsnittslön som var en rätt hög nivå. Det var 24, 25, 26 000 miljoner i löneinkomst. Sen hade de ytterligare 9 miljoner i genomsnitt i kapitalinkomst. Alltså mycket pengar. Den här löneinkomsten, där har man ju dessutom en arbetsgivaravgift som är 100% skatt. Sen i princip, alltså hela det är bara 100% skatt. Sen betalar de i snitt 50% löneinkomstskatt. Och sen har de en 25% kapitalinkomstskatt på sina kapitalinkomster. Ni vet, det är lite olika skattesatser. Och när man jämför med den skatt som en industriarbetare betalar, så är det inte 77 gångers skillnad, utan det är 125 gångers skillnad. Alltså, och det är för att det är progressivt. Alltså hela arbetsgivaravgiften är ren skatt för höginkomsttagaren, men vi har ett försäkringsinnehåll för arbetaren. Alltså man får ju en pension, alltså det finns i början för även vd:n, men sen blir det nästan allting. Alltså du får inte högre pension om du tjänar många miljoner, utan du har en maxtak på det, eller arbetslöshetsersättning och så.
Som de knappt märker förmodligen.
Som de knappt märker. Men min poäng är så här. Alltså det här är privata företag som pröjsar sina anställda och genererar inte bara värden i samhället med tjänster och varor, utan en massa skatteintäkter. Det är alltså den här personen.
Så du tycker att jag skulle höja lönen då för att ta av den offentliga sektorns kostnader?
Nej, men så här, det är ju, jag menar alltså, inkomster kommer alltid före skatter. Och det här är ju privat sektor som genererar de här, det är som genererar skattebasen. Vi kan sen politiskt diskutera, bör de betala ännu mer skatt eller mindre skatt? Jag som ekonom vill helst då tänka kring mixen mellan kapital och arbete eller graden av progressivitet och sådana här saker. Men de facto är ju deras skatteintäkter det som kanske som finansierar det som är det viktigaste omfördelningen i Sverige, nämligen vård, skola och omsorg. Alltså det är den största transfereringen till hushållen, och vi ser i forskningen att den gynnar faktiskt låginkomsthushållen allra mest. Så att ha tillväxt i inkomster som ger skatteintäkter, det genererar riktig välfärd i Sverige, inte i Uganda, utan i Sverige.
Men det är mer för att direktören tjänar mer. Det är väl den frågan som är.
Det är en progressivitet. Det finns en progressivitet.
Ja, det finns ju en progressivitet, men samtidigt så skulle ju låginkomsttagaren konsumera mer, vilket skulle ge mer momsintäkter. Så att vad totalen skulle bli där är ju kanske.
Nej, det påverkar inte.
Om detta fördelades över jämnare, de här
men det här kan man, momsintäkterna påverkar det marginellt. Ja, men momsintäkterna påverkar marginellt egentligen. Men vi ska ju komma ihåg att de som har en högre lön, de investerar, sparar och bygger det sparandet som sen lånas ut till nya företag.
Men Sverige har ju,
det är fundamentalt.
Vi har ju lägre tillväxt idag än vi hade då på 60-70-talet. Alltså den här rörelsen då som ni har siffror på, från 50 till 80.
Mm.
Det var ju en period, i alla fall första 20 åren och det där, var ju en period med väldigt hög tillväxt. fram till oljekriserna. Så att det var ju inte så att sjunkande vd-löner gjorde att vi direkt omedelbart i alla fall fick en ekonomi i kris, utan vi hade väldigt hög tillväxt och stor offentlig sektor och så vidare. Jag tänkte kasta in en annan fråga här. Alltså bara också testa lite grann var gränsen går. Så här, före sommaren så kom det fram data. Då tjänade Elon Musk i USA. Han är inte med i ert urval. Även om han också har företag i Sverige som vi vet. 47 biljoner dollar. Alltså det är 1 000 miljarder eller något sånt där. Det är otroliga siffror. Han tjänade då helt enkelt som 50 000. Nej. Han tjänade helt enkelt då som 3,2 miljoner. Alltså alla 3,2 miljoner anställda som kassörskor och alltså kassapersonal i hela USA. Han tjänade då alltså som 3,2 miljoner, alltså handelsbiträden då, så att säga, som satt och tog emot över disk. Liksom. Och så fick han löneförhöjning i november. Och han följde inte märkligt nog, trots att han har med IF Metall att göra i Sverige. Utan han höjde då, av något skäl så fick han en väldigt bra lön. Till 1 triljon dollar. 1 000 miljarder US dollar i hans lön. Och det är då, jag fick alltså liksom kolla 3 gånger. Det motsvarar då, eftersom det också är faktor 11 då till Sverige. 10 och sen 10 till 11 biljoner svenska kronor. Och det är alltså 11 och så 6 nollor. Nej, 12 nollor. 12 nollor. Det här är liksom helt otroligt. 1 triljon US dollar. Ni har ju själv, liksom, jag är chef för en ekonomipodd här och liksom, det är väldigt mycket pengar. Hans aktieägare har tyckt att han har gjort sig värd, förtjänt av detta. Han tjänar då, som, om man tänker att han har dubbelt snön, som 6-7 miljoner då handelsanställda i USA. Daniel, har han passerat gränsen? Är det här en rimlig ersättning till en vd som jobbar hårt och skapar värden och sätter folk i arbete och bråkar med IF Metall i Sverige och så vidare? Har Elon Musk gjort sig värd av 6 miljoner industriarbetarlöner?
Alltså det blir en jättesvår fråga.
Eller är han underbetald? Skulle tillväxten bli bättre om han fick lite högre lön?
Han är så speciell. Han är ju sån off the chart på alla nivåer. Så att han är ju... Säg så här. Jag håller med. Det är svårt att få några lönemodeller att förklara det.
Du brukar läsa högt vad han tjänar.
Ja, men exakt. Jag förstår det. För det första grejen tänker jag på, liksom, han kanske betalar under 40% i skatt. Det är rätt många miljarder.
Exakt.
Ja, men det beror inte på hur det betalas ut. Betalas ut som löner. Men poäng så kommer han betala det. Men det andra är så här.
Hade jag fått det som här, Kalle vad ni vill, lön, ersättning, bonus, pension,
men säg så här,
gör vad ni vill.
Om vi nu ska prata, jag försöker att inte, liksom Elon Musk, jag vet vagt vem det är, men jag vet dock att han är ändå mannen som gav världen miljövänliga bilar. Och Starlink som hjälper den ukrainska armén, och nu har till och med SJ och SAS tjackat Starlink, så alla vi som åker tåg kan äntligen börja få ett internet som funkar i alla fall i hela tågresan. Eller SpaceX, eller jag vet inte allt.
Det är ja, ju, men han är jättebra. Han har skapat massa saker.
Fattar världens mervärde för världen att få en elbilsvåg. För att, vad är det värt för hela världen i vår klimattid?
Han har också sagt att USAID som kommer ge människor HIV och röda hund.
Elon Musk sätter ju fingret på liksom lite vad det här handlar om. Vi, som sagt, utgångspunkten i den här rapporten är ju makt. Människor med makt. Och påverka. Och liksom när det vi ser i USA, och det är ju inte bara Elon Musk, utan det är ju fler, är ju att när det här liksom när rätt eller snarare fel person kommer till makten, så kan det få helt förödande konsekvenser. Det som vi har nu med den extrema koncentrationen av kapital till ett fåtal. Men liksom mer generellt, att ekonomiska resurser liksom kontinuerligt går mer och mer till ett fåtal, och speciellt då till de med mest makt i samhället. Det kommer med oerhörda risker. Och liksom, vi är inte i Sverige alls där USA är. Det är inte det jag säger, men man ska samtidigt inte tro att man är immun mot det. USA är inte speciellt på det viset att amerikanerna är så konstiga, och det är därför det här händer. Vi är inte immuna.
De är 30 gånger fler också. Så att man, så, först kan man ju liksom dela hans lön med 30 så om man ska förhålla sig till nationens BNP. Och
nej, men
så
jag tycker att just liksom den här diskussionen i form av liksom relationen mellan att ha väldigt mycket makt och att mer och mer resurser går till det här fåtalet. Och de använder det ju till att köpa in sig makt, liksom stötta Trump. Men de här miljardärerna, de köper medier, de köper sociala medier. De slaktar fackföreningar, etc. De försvårar för vanliga människor i väldigt många fall, naturligtvis inte alla, det finns, men i väldigt många fall så använder de här resurserna på ett sätt som är oerhört problematiskt.
Så det är klart att den amerikanska situationen sedan ett år är ju så på många sätt jätteproblematisk sedan Trump blev president. När det gäller, alltså för det första de här, jag har till och med sett en sammanställning över när det gäller miljardärer i USA, så är det mycket som talar för att den absoluta majoriteten har väldigt långt ifrån den politiska världen. Varför då? Jo, det är företagsägare som håller på och driver sina företag. Det är det ena. Det andra ska man säga att ja, men det är klart att det här är viktiga dimensioner. Vi ska vara vaksamma. Det är därför jag sitter här och pratar om det här, att det här är viktigt. Och jag har skrivit till och med om att en av fördelarna med den europeiska eller svenska välfärdsmodellen, när vi har till exempel avgiftsfrihet i utbildning, skola eller även till sjukvården, även om jag tycker vi skulle kunna behöva fundera kring vård.
Det är nästa debatt.
Exakt.
Don't trick me.
Men, jag håller med, men det viktiga där, det är att då får du inte den här direktöverföringen på barnens skolkvalitet om dina föräldrar råkar vara framgångsrika i sina karriärer. Vi har faktiskt ganska egalitär utbildningssyn faktiskt till höger och vänster i Sverige, även om vi nu har friskolor och för. Men det är ändå, vi har grund och botten en samsyn om att vi ska inte ha stora avgifter för att man ska inte kunna köpa bättre sjukvård eller skola till sina barn. Och det gör ju att vi kan få ett fungerande näringsliv eller arbetsmarknad där chefer får skitbra betalt för att de anses göra ett bra jobb. Det blir liksom välståndsgenererande för ekonomin som helhet utan att det spiller över på andra saker. Vi har det är egentligen Sverige ett speciellt fall där vi har ganska många superrika. Vi har Stefan Persson som gör kläder och Axon Jonsson och Daniel Ek och sådär. Ändå tror jag inte vi upplever att vi har ett djupt politiskt korrumperat samhälle. Vi har lyckats skydda den politiska sfären. Vi har media, vi har public service som fyller en funktion, men ändå har vi mycket privatägd media. Men egentligen tycker jag att det är någonting vi ska lära resten av världen nästan. Hur kan vi kombinera framgångsrika entreprenörer som blir superrika och ändå en stabilitet och tillit i det politiska systemet? Det är någonting, en framgångssaga egentligen.
Anna, du var med, jag och alla. Och i förra veckan så hade vi ju en ung influencer från Norge som berättade lite grann om norska valet. Som var då i höstas, i september 2025. Och där hade de i norska valet då, Norge är väl liksom på ett sätt lite mer skyddad liksom än Sverige på något sätt. Det känns som vi är ännu mer liksom amerikanska på något sätt. Och har liksom kanske mer vilda kapitalister. Och de berättade om en valrörelse som var oerhört påverkad av privata pengar. Där hade de en debatt om att Arbeiderpartiet av sossarna då i Norge ledda regeringen hade rört eller liksom på marginalen förändrat för förmögenhetsskatten som de fortfarande har kvar där. Alltså mycket, mycket lite. Liksom det är nivån av vad sossarna gör med ISK. Det är någon tiondel, liksom. Ingen märker det. Enorm debatt. Och de gick in med tiotals miljoner då i det här som du kallar fria medier och liksom att liksom, helt enkelt varenda liksom pop-up av liksom unga killar som pratade rasism och liksom skyddade kapitalism och var emot förmögenhetsskatten. Så att det här fick ju i Norge då ett enormt påverkan på valet. Men till slut slog det över för att det blev som propaganda där det till slut skadade de här högerpartierna. För det var sån enorm propaganda kring förmögenhetsskatten från liksom 21-åriga killar som jobbade på uppdrag av hemliga finansiärer. Och som hade oerhört många resurser, liksom stora resurser för att liksom propagera för detta ständigt då i flera månader. Till slut stod det över. Så att jag tror inte alls att vi är skyddade, utan jag tror att den varelse vi har framför oss jag tror vi kommer se massor med nya medier. Vi har Henrik Jönssons satsning med anonyma sponsorer. Alltså jag tror att vi får inte heller vara naiva. Jag ser en större risk att den europeiska eller svenska modellen slår sönder av allt fler superrika. Och även amerikanska kapitalister som Elon Musk och så verkar ju vara inne på att vara inne i de europeiska valen och påverka dem, än att vi skulle influera den amerikanska kapitalismen att liksom bilda en välfärdsstat av europeiskt snitt och skapa bra public service-kanaler. Det är ju ganska, tyvärr, det är ganska långt ifrån vad jag tror kommer hända. Det är troligt att vi får en amerikaniserad situation lik den i Norge.
Jag är inte säker på det, men jag håller med.
Vad tror du händer? Tror du att det finns stor risk att USA i kommande 10 år får en stark public service-verksamhet och en stark välfärdsstat och stor utjämning och en förstärkning av demokratin, eller att Sverige får problem med att kapitalister påverkar val, vi får liksom en inströmning av pengar, alltså privatkapital i politiken. Vad tror du kommer hända om du måste sätta detta?
Jag tror i sådana fall att den amerikanska utvecklingen kan jag inte så mycket om. Den känns ganska jobbig under en ganska lång tid framöver. Däremot i Sverige så är det klart att vi behöver diskutera. Jag menar, vi har redan som sagt, familjen Bonnier är väldigt stark ägare.
Ja, men det är inte de vi pratar om.
Det är precis de jag pratar om. Det är de som äger mycket av svensk media.
Äger ju det öppet och har gjort det i 150 års tid.
Men det är ju precis det vi pratar om.
Men det var inte Bonnier som gick in i det norska valet. Det var inte det. Alltså det är anonyma. Alltså Bonniers agerar ju, de äger ju Dagens Nyheter, Expressen och 200 andra saker. De agerar ju inte anonymt. Att det strömmar till nystartade medier många, många miljoner.
Men det, alltså, precis. Det behövs inte miljarder. Vi pratar miljoner. Så att för det första att vi pratar hänga ut miljardärerna som några skurkar som ska ligga bakom allt det här. Man behöver inte det. Man kan driva Katalys eller Timbro, eller det är ett antal miljoner som behövs, inte miljarder. Och hur vilken mån de här sakerna påverkar. Jag menar, om det är LOs bidrag till kampanjbidrag till sossar, och det finns de här lotterierna, och vi har Svenskt Näringsliv till högerpartierna. Jag kan inte datan, men vi vet ju att det har förekommit. Vi har transparens i kampanjbidrag. I den politiska sfären, vi tittar på vad har du för löner i riksdagssammanhangen, vad har de för karriär efter sina riksdagskarriärer, diskutera, granska det, medieägandet kompletterar, ska fortsätta en stark public service, vi kan privata utbud. Jag bara kan känna att jag ser inte enormt oroad på den här utvecklingen i Sverige, bara för att vi har fått ett stort antal fler miljardärer på sista 20 åren, vilket vi har. Jag tycker tvärtom att vi har bibehållit den svenska media- och politikdiskussionen och tilliten till vår demokrati. Sen har vi fått en fragmentisering på grund av att Sverigedemokraterna har blivit stora, och det har ju skapat en annan sorts oreda i riksdagen och sådär. Hela Europa för övrigt. Men jag vill bara säga det, att jag tycker inte att jag ser att ju fler framgångsrika entreprenörer och vissa blir miljardärer, desto instabilare politikvärld får vi. Man behöver inga miljarder för att påverka politiken.
Vad säger du, Anna?
Nej, men naturligtvis behöver man inte det, men jag tror att när ekonomiska resurser, både inkomster och kapital, koncentreras till ett fåtal, så kommer det med risker. Det betyder inte nödvändigtvis att de riskerna kommer att bli verklighet. Det är liksom,
men bara
inte...
det till ett fåtal? Det blir så vaga termer. Det är inte till ett fåtal. Men 80% av förmögenheten i Sverige är antingen bostäder eller pensionsfonder. Det är vanligt folk som äger 80% av förmögenheten i Sverige.
Du kan inte använda dem i något maktsammanhang som en enskild. Alltså om vi pratar utifrån ett maktperspektiv.
Ja, men det är också en
så
väldigt
koncentrationen
och odefinierad. Vad
nej,
är de
fast det är ju lite utgångspunkten för hela det här samtalet. Hela vår rapport handlar ju om makteliten.
DNs ledarsida, det är makt.
Nu ska du säga så att det här... Ja, och DNs ledarsida ingår i vår rapport.
Jo, men alltså precis. Ja.
Så att vår rapport tittar ju på makteliten, och där vänder vi lite på steken. Vi säger ju inte de med högst inkomster eller högst förmögenheter i samhället, för att det är ju som du säger, det är verkligen inte alla de som använder dem, även om del gör det, och det finns risker involverade med det, utan vi utgår ju, var är det mest makt och hur ser deras inkomster ut och hur skiljer det sig från inkomsterna för vanliga arbetare.
Men ni mäter ju inte makt, ni har vissa positioner som ni antar saker.
Men statsministern och vd för Sveriges Radio har väl mer makt än Janne Carlsson och Britt-Marie Säffle. Det måste
ja, jag Carlsson, statsveden, alltså det finns massa antaganden, och det här är just det, rent metodmässigt, granskningsmässigt skulle jag vara, det tycker jag är en av de svaga länkarna överhuvudtaget vad gäller maktforskning och elitforskning.
Men kan vi inte prata om det här konkreta då? Alltså det är väl ändå ganska rimligt att statsministern, konungen, partiledare, vd för Volvo, Saab, Scania, Svenskt Näringsliv, L-ordföranden, katalyschefer och IFN-direktörer inte med i den här undersökningen. Men liksom att vi har mer inflytande och makt än genomsnittlig medborgare. Allt annat vore ju inte klokt. Så att det finns väl inget sätt att ifrågasätta detta. Utan, alltså det jag tänker är liksom så här, om man bara ska gå vidare, liksom är att vi ser den här enorma liksom ändå skillnaderna som växer. Man kan ha olika analyser av vad det betyder eller om det är dåligt eller inte. Men en sån sak som till och med The Economist liksom har skrivit om, det är ju det här, alltså arvokratin. Att dagens då enorma då rikedomskapacitet som finns och är ojämlikt fördelad, att den då kommer att liksom överföras till nästa generation. Det kommer ju hända. Det händer ju just nu när vi står här, så är det någon som trillar upp in och som lämnar över sig villor och fastigheter och förmögenheter. Och det är väldigt ojämlikt. Och The Economist lyfter ju då fram att den här utvecklingen, det är tusentals, i Sverige handlar det här enligt Mäklarsamfundet, den socialistiska kamporganisationen Mäklarsamfundet. De menar att det handlar om 2000 miljarder, en tredjedel av Sveriges BNP, som då överförs mellan, under, liksom, under ett år. Och det skulle räcka då till försvaret i 10 år.
Det stämmer inte. Jo. Ja, nej, men det är alldeles för höga, då har de fel siffror.
Det är då får du för höga med dem. Det är, idag är det 500 miljarder per år och det kommer att stiga och stiga och stiga till upp mot 2000 miljarder per år. Du får ta det med Mäklarsamfundet. Men The Economist då, som är också en socialistisk kamporganisation, tidskrift, de menar att de här överföringarna av kapital som är så enorma till vissa grupper, kanske en majoritet, men också en minoritet som inte får, det gör att det, för varje generation som går så minskar driften och incitamenten för att arbeta hårt och utbilda sig, det hotar grunden för vårt sätt att liksom leva. Alltså, det är ganska hårda ord från The Economist att den här liksom, alltså, man kan bara ta Stockholms, vi befinner oss nu i Stockholms innerstad, en etta för en ung arbetare kostar 15-20 år att spara ihop till en etta. Man behöver en bostad för att kunna arbeta eller plugga här. Det kräver liksom ett par, 3 miljoner, alltså säga att man kanske måste ha en, låna 1,5-2 miljoner kronor.
Vet du att det är Akalla Hjuls där? Ja, kan du få lägenhet
absolut,
snabbt.
Men de kostar dem också, men framförallt, det är liksom en situation där vissa kan få de här pengarna av mormor och morfar eller mamma och pappa. De kanske bara lyfter lånet på sin egen villa i Djursholm eller Danderyd. Men det här är ju på riktigt. Och andra behöver låna eller på något sätt skaffa det här själv. Anna, vad gör det? Och ni får svara båda två. Vad gör det här med samhället? Ser du att det här är problem? Och att just den här, alltså samhällsutvecklingen, vi lever ju här och nu. Och just nu har vi har en generation, alltså föräldragenerationen, pensionärsgeneration, 30, 40, 50-talister kan man säga, som sitter där och har varit med om en enorm, det här hyllar ju du din bok, en enorm kapitaltillväxt i sina bostäder och så vidare, sitt personliga sparande. Börsen har gått upp i 30 år. De har ju skördat detta. Och deras barn kommer skörda detta. Och idag är det då ingen skatt. Det är noll skatt då, i princip då, att lämna över detta. Vad tänker du som LO-ekonom om det här? Är det dags att liksom kliva in här? Måste man inte... För det här, när det här väl har förts över, då har vi ju liksom, då har vi fått en enorm ökning av ojämlikheten.
Mm. Nej, men det är klart att vi har väldigt ojämlik situation då, att den ojämlikheten ökat. Vi ser också att arvsflödena har ökat, även om det är tydligare i vissa länder än andra. Och vi ser väl det framför oss, framförallt. Nej, men jag tänker, apropå bostadsmarknaden, vi räknar ju liksom på LO-hushåll, arbetarhushåll. Hur lång tid tar det för dem att komma in? Och du säger flytta till Hjulsta, kallar jag det ju liksom det som är på tapeten. Men om man räknar, om man faktiskt räknar, vilket vi har gjort. Vi har räknat med att man lever som Konsumentverkets beräkningar för normberäkningar för ett hushåll. Man är en familj på 2 vuxna och ett barn i sig Södertälje till exempel. Ja, är du 2 arbetare? Ja, det kan ju ta, har du redan skaffat ett barn så kan det ta dig 20 år att spara ihop den tillräckliga insatsen för att köpa ett radhus i Södertälje kommun. Så det är liksom den situationen det är. Nu tror jag liksom ett extremexempel där i avseendet att liksom, ja, hade de köpt innan de skaffade barn, ja, då kanske de hade kunnat spara ihop på 4 år, men det får fan en väldigt lång tid.
Det kanske man inte kan välja heller. Man kanske, precis, har ett barn när man träffar sin nya partner, exakt, och så liksom är man inne i det.
Så att liksom, det är inte så lätt som att jag tycker inte vi ska förminska arbetare. Så här pratar vi liksom om människor som arbetar, sliter varje dag åt jobbet. Jag tycker inte vi ska förminska deras situation på bostadsmarknaden i att flytta ut lite, för att det hjälper, det är absolut, det är skillnad från Stockholms innerstad, såklart. Men bostadsmarknaden, framförallt i storstadsområdena, men även på många andra håll i Sverige, är inte anpassad för arbetare. Du kan inte köpa ett rimligt boende som gör att du inte är trångbodd med arbetarlöner.
Alltså, ja, okay. Alltså, nu började vi prata arv. Arvslöden. Och den som är intresserad, jag kan rekommendera kapitel 9 i min bok Superrika och jämlika. Den handlar faktiskt bara om arv. Vad vet vi om hur arvsflödena ser ut? Och just den här Economist-artikeln från i mars förra året, det var faktiskt jag som skickade mina siffror till Callum Williams som skrev den artikeln, och vi hade diskussioner kring det. Så att jag, de flödena stiger. De stiger inte i, alltså, flödena stiger inte i relativa tal om vi jämför med vad som fortfarande ägs, eller att den totala mängden ärvt kapital i ekonomin, den stiger faktiskt inte heller särskilt mycket. Det finns mycket nytt kapital, men i grund och botten den här jämförelsen som att det handlar ju om tillväxten, alltså det nya inkomstskapandet bland de unga eller arbetande i förhållande till de som är kanske pensionärer och så. Så att första liksom, och det här Södertälje-familjen blir ju ett tydligt exempel på det. Hur kan vi få dem att få högre inkomster, eller framförallt högre inkomster efter skatt? För det är det som gör det möjligt för dem att spara. Eller kanske vidareutbilda sig och få ännu mer jobb och skapa den drivkraften. Men det andra är ju som att det är ju faktiskt så när vi tittar på vilka som ärver. Och det tror jag faktiskt folk förstår, att det är ju ganska utspritt. Det är ganska många vanliga vanliga par, Sune och Agda, som råkar ha gjort en jäkla resa. Och deras barn är inte heller något speciella. De jobbar, det är inte omöjligt att det här Södertäljeparet faktiskt råkar ha turen att ha någon familj, föräldrar i Hjuls, eller inte Hjulsta, men
kanske Södertälje,
eller Stuvsta, Huddinge. De har en villa som har råkat bli, har gått stigit i värde flera miljoner. Och det ser vi i data också. De här arven av särskilt bostads, alltså arven med föräldrarnas bostäder, de sprids ut ganska mycket. Och sen finns den här andra dimensionen som är lite det här amerikanska nybyggandet efter att de ville fjärma sig från det här gamla aristokratiska England. Liksom. Och det var ju så här elitdynastier och de överföringarna, stora familjeföretag och så. Och där är det det som kanske motiverar vissa när det gäller en arvsbeskattning och att alla nya generationer ska ha samma chans och så. Och den erfarenheten vi har där, det är att faktiskt alla länder som har arvsskatter, de undantar alla de här familjeföretagen från arvsbeskattningen. Därför att vi vet inte hur de är mycket värda de är. Den här fläkttillverkaren i Mellerud som har 300 anställda, gör knappt vinst, men de går bara runt. Vad är de värda? Och så kommer en överföring till barnen, så ska de betala 50 miljoner i skatt från egna pengar. Med vilka pengar? De har ju knappt fått mer än lön och knappt några vinster. Och då har man tänkt, vi föredrar att de funkar och anställer folk som betalar skatt, och de betalar vinstskatt, bolagsskatt. När det är så vi ska beskatta familjeföretagen, inte när det gäller arvsskatten. Och därför avskaffades arvsskatten i Sverige.
Men det finns ju alltid problem med arvsskatt. Liksom, ska vi inte ha några skatter
alls då? Är dåligt svar på de här problemen.
Det finns ju alltid baksidor och liksom gränslinjer, problem med alla skatter och liksom mätbarhet och hur vi tar ut den och så. Men det är ju inte ett argument mot skatter, utan för att kanske då förfina
skatter. Men vissa skatter funkar sämre än andra, så kan man säga.
Ja, men det finns ju om man säger generellt med beskattningen av kapitalinkomster och då inte bara arv, så har ju du för ett antal år sedan gjort en SNS-rapport, vet jag till exempel, som gick igenom den väldigt noggrant. Och det som ju är väldigt tydligt är ju att beskattningen av kapitalinkomster i Sverige har väldigt många nedsättningar och undantag, och de har ökat sedan du skrev den rapporten. Och gör ju också att kapital och kapitalinkomster beskattas mycket lägre än vad vanligt arbete gör. Och det är ju inte rimligt. Ska vanliga arbetare betala en högre skatt definitivt högre skatt än den som ärver någonting, eftersom den inte betalar någonting, men generellt på kapitalinkomster. Så att en rejäl översyn av kapitalinkomstbeskattningen, utan att säga att nödvändigtvis exakt vilka skatter vi har, men även arvsskatt är absolut fullt möjligt. Det är jättemånga länder som har arvsskatt, och sen behöver man ju titta på att det blir en bra rimlig utformning på arvsskatten. Men en översyn av kapitalinkomstbeskattningen, det är ju helt solklart att det behövs.
Nej, jag noterade när Oxfam kom någon vecka innan LOs rapport, så kom Oxfam då det var i samband med World Economic Forum i Davos där Donald Trump höll på. Då kom de fram till att de hade ju massa siffror där. Globalt har 5 miljarder människor liksom tjänar mindre då, eller liksom blir fattigare, och 5 rika har liksom blivit oerhört mycket rikare. I Sverige har 99% fått urholkad köpkraft under de här åren. Medan de 3 rikaste individerna, Stefan Persson som äger H&M, Antonia Axson Johnson som leder liksom Axson Johnson, Willys, Axfood-koncernen, och Göran Rausing då, 100% arvtagare. De har då ökat sina förmögenheter med 39% enligt Oxfam, allt då sedan 2020. Och då noterar jag att de här 3, alltså Stefan Persson, Antonia Axson Johnson och Göran Rausing, alla 3 har ju ärvt grunden för sitt kapital för de här koncernerna. Och jag är inte någon, jag menar inte att de ska liksom, de ska ha 100% skatt och upphöra att existera, utan jag tycker att det finns inte liksom något rimlighetsargument för att liksom en lite grann som med Tobinskatten, eller som din kompis Thomas Piketty har företagit, någon sorts global, någon, alltså den här, man låter nästan som en idiot, man säger, skulle de allra superrikaste, skulle mångmiljardärerna, skulle de kunna klara av att betala typ 1% eller 1 promille av sin avkastning, eller alltså idag, alltså lite mer skatt, är det orimligt?
Nej, men av sin avkastning, säger de kapitalinkomsterna de,
ja, det
får,
kan ju utforma
de,
på olika sätt.
Det är inte 1 promille, det är ju snarare 25%.
Men man kan ju höja skatten med 1% eller
något sånt där. Stefan Persson får en aktieutdelning från H&M, så betalar han 25% i skatt.
Men att alltså, den som jobbar på Willys då, eller H&M, betalar ju högre skatt på sitt arbete.
Ja, det är ju så att en investering, men de får för övrigt till och med en ännu lägre skatt på sin pensionsfond, som får en avkastningsskatt på 15%. Så det är ju en
tycker du att det är rättvist då? Alltså, man brukar säga att det ska lönas att arbeta. Väldigt mycket politik de sista 30 åren, från höger inte minst, har liksom handlat om att incitament för att arbeta ska öka. Det ska löna sig att arbeta. Men hela skattesystemet idag är ju riggat för att det ska löna sig att ärva pengar ut. Alltså, och det finns ju ingenting i den som ärver 100 miljoner, vilket ju mer än väl räcker, i alla fall om man placerar det för att lägga ett oerhört lyxigt liv i 100 år och mer än så. Att den personen då i princip har 0 kronor skatt på den överföringen. Medan den som går och jobbar på ett lager eller i vården eller kör buss eller något annat bygge och tjänar en sån här normalen 30-40 000 kronor i månaden om man jobbar heltid, betalar då liksom runt 30% skatt. Och om man då dessutom kanske har utbildat sig och en vanlig inkomsttagare som tjänar, alltså har lite högre lön, tjänstemannaskikt, ja då har man ju som en statlig skatt. Jag är inte emot den statliga skatten, men tycker du att är det här rättvist? Den som får ett arv, den som får en utdelning, noll eller låg beskattning, 20-25%, och den som arbetar i sitt anletesvett, går upp 7 på morgonen när klockan ringer, har 5 veckors semester, får avdrag om man är sjuk och hemma en dag, 100% den dagen försvinner.
Mm, det är bra att vi har det.
Ja, det tycker du. Men liksom, tycker du att det är rättvis beskattning? Tycker du att man kan säga att vi har ett skattesystem där det lönar sig att arbeta?
Nej, jag håller med. Jag tycker att där klämmer skon allra mest i det svenska skattesystemet. Att vi verkligen ska ännu mer ingjuta en bild av att det ska löna sig att slita, arbeta på alla nivåer. Från de som åker till bussgaraget och kör 611 med en svinkall buss på morgonen, till att de som går till plugget eller universitetet för att tänka sin framtida karriär som samhällsplanerare eller läkare eller vad det nu kan vara, till de som faktiskt är i arbetslivet och även på högre nivåer. Där har vi fallerat. Alltså, vi har pratat mycket om kapitalbildning, men hur man kapitalbildning? Alltså, det behöver vi premiera ännu mer. När det gäller alltså, hela motsättningen mellan alltså, kapitalinkomster alltså, beskattas på lite annat sätt, därför att det är ett litet annat djur. Kapital, dels är det svårare att beskatta på samma sätt, men annars vill vi liksom hitta den här balansen mellan att investeringarna ska göras, att de ska stanna i Sverige, vilket gör att vi kanske inte kan beskatta dem lika mycket på alla nivåer. Men med det sagt, så den här balansen, det är lite djävulen i detaljerna. Men
det finns ju ett problem i att också, förutom skillnaden gentemot arbetsinkomster, att vi har att kapitalinkomster beskattas på så många olika sätt. Tycker du inte att det är ett problem?
Det kan verkligen
att
det vara ett problem.
Att vi har så många undantag och nedsättningar. Vi styr ju kapital på väldigt underliga sätt på det viset.
Den här senaste konjunkturrapport som du pratade om, vi skrev den 2018, där,
det startade ett decennium sen.
Ja, det startade ett decennium sen. Nej, men exakt. Alltså, de här olika skattesatserna, vi vill ju inte att systemet ska styra investeringar för mycket när det gäller skattesatsernas storlek, så att säga. Så jag har varit kritisk kring det, och jag tror vi kan göra ännu mer. Jag föreslog till exempel att vi skulle kunna ta bort den statliga...
Nej, det har ju inte gjorts någonting, eller?
Nej, så här, den statliga inkomstskatten, som jag tycker är den lägst hängande frukten, jag tycker att det är ju skatt på arbete, löntagare...
Men behöver verkligen mycket... sänka skatterna mer? Är det verkligen
Jo, därför att inkomster kommer alltid före skatt. Så vi måste göra sånt som genererar inkomster, för det är det sen som beskattas. Ja, och det är men... det, jag måste bara säga så här, när vi föreslog den i att avskaffa den hela statliga inkomstskatten, som är en liten skatt i statens kassakista, så fick jag stöd från det, från faktiskt kollegor till dig på LO, så länge det man kanske tänker att man höjer kapitalinkomstskatten för att finansiera den där sänkningen. Ränteavdragen till villaägare är relativt generösa idag.
De borde ju fasas ut då finns... när du skrev den rapporten. Hade man börjat fasa ut dem och trappa ner dem 2018-19?
Det var gyllene läge. Men det gör också en fördelningsmässig balans i en sån skatteförbättring som ökar inkomsterna och tillväxten.
Men Daniel, du pratade ju inte alls vad skatta till. För skatt är ju till för att finansiera saker. Det är till för att finansiera vår välfärd, vår omfattande välfärd. Och som du själv sa tidigare, som är oerhört viktig omfördelande kraft. Att vi har en välfungerande skola, vård och omsorg. Det betalar ju inte sig självt, utan det är ju våra skatter som finansierar. Det är ju huvudsyftet med skatteuttaget. Den andra hand så vill vi ju också att kan vi också använda skattesystemet såklart för att omfördela på olika sätt, liksom genom olika beskattning. Men framförallt så är det ju för att vi ska finansiera välfärden, som du själv trycker på är oerhört viktigt. Och då kan ju inte svaret på att vi har en situation med en totalt urholkad kapitalinkomstbeskattning, var då behöver vi sänka skatten på arbete också så att den blir lika låg. Det går ju inte ihop. Då fortsätter ju skattekvoten. Vilken skatt ska finansiera välfärden?
Jo, men alltså, vi har mycket mer skatteintäkter idag än vad vi hade för 10-20 år sedan.
Procentuellt av BNP har ju sjunkit.
Det är därför att vi har haft tillväxt. Det här är det som är också skatters funktioner, är att skapa eller drivkrafter till att faktiskt göra bra saker för att skapa de här inkomsterna som sen ska beskattas. Det är därför det är farligt att ha för höga skatter, för de kanske ger oss mer pengar här och nu, men mindre pengar imorgon, alltså nästa år. Det är det dynamiska, medelsiktiga eller långsiktiga perspektivet skatter behöver ha också. Det är
men skattetaget i ekonomin har ju sjunkit. De har inte fått siffrorna för i år, men de har ju sjunkit från knappt 50% vid millennieskiftet och liksom ännu högre tidigare i historien. Alltså 25 år sedan så hade vi 50% uttag. Idag är det runt 41%. Vi kan inte mer gå ner under 41%. Alltså, är verkligen bilden att vi behöver ännu mer sänkta skatter? Vi har försvarskostnader, vi har liksom en åldrande befolkning. Till och med Lars Calmfors som var här i studion sa att han ser inte i korten att det kommer skattesänkningar, utan frågan är vilka skatter som ska höjas.
Men vi ligger i topp i världen, kanske åttonde i världen när det gäller skattekvoter.
Vi har tappat där faktiskt.
Det är ju faktiskt någonting bra. Alltså, det här är ju så att säga inget egenvärde att ha höga skatter.
Men vi har inte så höga skatter.
Vi är bra på att beskatta. Vi beskattar effektivt. Folk litar på Skatteverket, den populäraste myndigheten. Vi har lågt skattefusk, så vi gör jättemycket bra. Det är en otrolig styrka för oss att kunna beskatta så mycket som vi gör. Så det har vi sett efter 3 års tid i regering. Vi har inte sänkt skattetrycket i princip någonting, mer än kanske någon procentenhet. Min poäng är så här, att höja skatten i det läget, istället för att titta på hur ska vi förvalta våra liksom, gemensamma resurser ännu effektivare. Och när det gäller alltså försvaret, det är rätt rimligt att efter 30 års nedmontering, alltså urholkning, en skuld som har byggts upp, skulder kan vi då investera oss till. Det känns rimligt att inte dagens generation ska bära hela den generationsunderskottet i försvarsutgifter, utan att vi lånar. Och det är faktiskt därför vi har haft ett överskottsmål, för att kunna låna till ganska krisartade situationer som det är idag. Vi har fått en kris i säkerhetspolitiken. Vi måste rusta upp vårt försvar ganska snabbt. Och därför vill vi kunna investera. Och det är därför vi har haft det här ramverket med stabila överskottsmål, utgiftstak och liknande.
Men så är det. Men så småningom, vi ska ju ligga på 1% av BNP. Men pratar ju 3,5% av BNP är väl det som snackar runt. Jag menar, det handlar ju om en uppbyggningsfas. Jag har verkligen ingenting emot att man lånefinansierar den. Tvärtom. Det är väldigt rimligt, men vi tänker oss ju högre utgifter för försvaret som procent av BNP. Alltså, så det handlar ju inte bara om en tillfällig puckel vi ska ta oss över. Så det, men också, jag måste också svara på argumentet om de små skattesänkningarna under Tidöregeringen. De samlade skattesänkningarna under Tidöregeringen är motsvarande 100 miljarder om året i år och 70 miljarder om tar bort de tillfälliga som sen kommer att återställas. Alltså
så det blir väl 6 000 miljarder?
Ja, men det är ju enorma minskningar av skatten som skett under den här perioden. Så man kan ju inte säga att det inte har skett någon minskning av skatten.
Men pengarna stannar kvar i privat sektor. Det är alltså hos hushållen och hos företagen. Där hushållen konsumerar, företagen anställer, de kanske bygger och investerar. Det är ju det som är grejen med att sänka sådana fall av skatt. Men man har en idé om att hushållen kan använda de här pengarna för att köpa mat eller vad de nu vill köpa för kläder eller liknande. Kanske gå till H&M och så ser man person blir ännu rikare. Men alltså poängen är ju att det är inte spilld mjölk med skattesänkningar. Tvärtom, det lämnar kvar mer resurser i privat sektor.
Men det är inte
spilld mjölk med
skatteintäkter heller. Skatter som går till välfärd, sjukvård, pensioner, försvar, järnvägar, bostad. Det är väl inte heller spilld mjölk?
Absolut inte. Det var tvärtom som jag sa att vi har en fantastisk förmåga att beskatta på ett effektivt sätt. Vi åkte till Grekland för att lära dem hur bygger vi upp ett skattesystem. Vi gör nog det till Afrika också för att skapa tillit i de systemen. Vi ska vara stolta över det och vi gör det, jag menar vård, skola och omsorg och den här egalitära utformningen av välfärdstjänsterna, den är väldigt djupt rotad i Sverige och det är någonting vi ska bevara och värna faktiskt inför framtiden.
Vi har inte varit helt överens här i studion, det hade inte jag förväntat mig heller. Det är det som är skönt att leva i en demokrati där vi får tycka olika. En sista fråga till båda. Vad bör göras åt situationen? Vi har ju varit inne på, alltså, Anna, vad tycker du och Ello att man ska göra? Alltså, ni har ju olika bilder av vad situationen är. Men om man ska lösa Sveriges problem avseende liksom fördelningen, jämlikhetsfrågan. Vad borde man göra, Anna? Vad borde man göra, Daniel? Vi börjar med Anna.
Ja, men jag kan först säga bara om makteliten-rapporten här och de ersättningarna där. Där måste vi ju rikta liksom verkligen mot näringslivet. Det är ju de som måste ha svar på tal här om hur de här klyftorna kan minska. Sen är det ju, och det kommer ju då i så fall påverka även de här grupperna så att, som vi varit inne på, kapitalinkomstbeskattningen är ju ett sånt område som vi måste ta tag i om vi vill minska inkomstskillnaderna i Sverige. Vi vet ju att det som har drivit ökade inkomstskillnader i Sverige de senaste decennierna, det är ju toppen och till väldigt, väldigt stor del kapitalinkomster. Och sen så är det ju botten, att de som har, liksom, och det handlar ju väldigt mycket om försäkringsersättningar, arbetslöshetskassa, sjukförsäkring och så vidare. Dels att färre kvalificerar sig, men att också ersättningar blir sämre. Så att bygga upp de trygghetssystemen ordentligt igen så att de verkligen ger den trygghet som människor behöver när livet förändras på olika sätt. Det samt att verkligen se över kapitalinkomstbeskattningen skulle säga är två centrala delar. Men vi gjorde ju en jämlikhetsutredning på LO för ett antal år sedan som jag var med i och jag tror vi hade 112 förslag eller någonting. Det är naturligtvis så att man kan inte vända den här trenden med liksom två reformer, utan det här är ju en enorm.
Om man får tänka hur samhället utvecklas där, så är säkert 112 av de 112 förslagen oprövade. Så det
absolut.
Finns en katalog där att välja
det
mellan.
Det finns att välja på, det
LO
stämmer.
Har det bara ringa LO så har man förslag där. Daniel, vad tänker du? Vad bör göras?
Alltså, min forskning handlar mycket om skatter och jämlikhet. Men jag som jag också pratat om den här storleken på kakan, inte bara kakans fördelning. Så jag skulle vilja se mer av en liksom tillväxtorienterad jämlikhetspolitik för Sverige. De handlar dels om full sysselsättning. Kanske den allra största faktorn.
Det låter som
faktorn.
Det har varit en katalys förut här.
Nej, men exakt. Det här tycker jag, måste jag säga, okay, i parentes, jag bodde några år i Frankrike och lärde mig då uppskatta den pragmatiska svenska fackföreningsrörelsen. Det är på riktigt. Alltså, det var som att andas frisk luft att få träffa fackföreningsrepresentanter och kanske näringslivsrepresentanter som båda vill framåt. Det är en otrolig tillgång också som vi har. Men i alla fall, full sysselsättning där skon klämmer inom låginkomstgrupperna, det är ju de som är utanför. Unga, men framförallt kanske överrepresenterade utlandsfödda. Danmark har kommit ganska mycket längre, så att utanförskapet behöver minska, för det är låginkomsttagargrupper som verkligen representeras där. Jag tycker att vi ska bredda ägandet, lyfta vanligt folks chans att få bygga en egen plattform. Börja spara lite grann. Nu vet jag, en pizza mindre i veckan eller två eller någonting. få dem att vara med i den här fantastiska, en aktiefond är ju att du får hög avkastning till låg risk utan att behöva kunna ett skvatt om aktiemarknaden. Det är en ganska häftig grej där svenska folket har faktiskt tagit till sig det. Tredje, social rörlighet. Verkligen lyfta det här. Vi är bra på det. Sverige är bra med när det gäller schyssta villkor i skolan. Väldigt många av oss här känner ju folk vars föräldrar var vanliga, riktiga knegare.
Ja, så, en sån.
Ja, så har de kommit in, fått också andra chanser, pluggat i universiteten och sen framförallt att värna inkomster och tillväxt så att vård, skola och omsorg har en stabil finansiering, för det är liksom den viktigaste omfördelningen. Men allt det där syftar till att skapa jämlikare förutsättningar och utfall, men ändå inte att vi lyfter fram de här rika eller framgångsrika höginkomsttagarna som ett problem. De är en del i lösningen faktiskt, för de som också många gånger visar vägen och anställer folk i sina företag och är basen för den här skatteintäkterna som vi behöver.
Vi stannar där. Tack Anna Almqvist, LO-ekonom, författare till rapporten om maktelitens löner som finns på LOs hemsida. Tack också Daniel Wallenström från Näringslivets forskningsinstitut IFN. IFN har tagit ett namn. I ett avsnitt om ett par veckor kommer vi gästas av Magdalena Andersson, partiordförande för Socialdemokraterna, och vi vill gärna din hjälp att ställa relevanta frågor till henne. Vad vill du ha svar på? Maila till startapressarna@katalys.org. Det var någon som sa här på Katalys också att man kan kontakta oss på många olika sätt, men jag sa att det är väl bra att mejla in, för att lägger man liksom en lapp med en fråga till Magdalena Andersson bakom en stolpe i Säffle så kanske vi inte hittar den. Alltså helt enkelt, mejla gärna in eller skriv i kommentatorsfälten. Vill du stödja Katalys ekonomiskt eller teckna dig för vårt nyhetsbrev, så hittar du allt du behöver på www.katalys.se. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.